Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att ni har en helt otrolig dag. Att barnen har sovit, att du är utvilad, att du kanske har druckit en kopp kaffe och är redo för att lyssna på det här avsnittet av Norrlandspäron. Som ni märkte förut så tog jag 2 veckors uppehåll med podden för att försöka hitta lite ny energi och landa i lite saker där hemma. Men nu är jag igång igen och det känns faktiskt så himla kul. Och därför behöver jag som sagt flera föräldrar som vill komma och gästa podden. Framför allt pappor. Alltså till ett barn så finns det ju alltid en pappa. Så jag behöver verkligen eran hjälp att hitta intressanta, spännande, roliga, sorgliga berättelser från papper och deras perspektiv. För det vet jag att ni är många som har efterfrågat. Men också om du känner andra som vill gästa podden. Unga, gamla, vad som helst. Så gå in på norrlandspäron.se och klicka i fliken gästa podden och fyll i formuläret där. Och det kan vara antingen för dig själv eller att du tipsar om någon. Så in och tipsa på en gång så jag kan ge en massa fler avsnitt av podden. Den här veckan så träffar jag Rebecka Salmonsson. Och Rebecka är en riktig frisk fläkt och vi kommer att prata om dels hur det är att flytta långt norrut när man har 2 barn. Hon kommer själv ner från Halmstad, bor nu utanför Bräcke i ett hus som de håller på att renovera för fullt. Så vi pratar dels om livspusslet, hur är det att faktiskt ha 2 barn, hinna med att renovera. Men också så kommer hon berätta om hennes första graviditet, där de fick reda på att barnet som de väntade hade trisomi 21, alltså Downs syndrom. Och om hur det är att behöva ta ett beslut om man ska behålla barnet eller inte. Så ni har ett faktiskt ett riktigt roligt och sorgligt tungt avsnitt framför er. Vi sätter igång avsnitt nummer 65 av Norrlandspäron med Rebecka. Är du redo?
Jag vet inte. Då sa jag nej. Det har inte gått något vatten för jag är inte gravid.
Alltså det var bara kaos.
Jag tänkte god jul. Nu börjar livet.
Hej Rebecka!
Hej Jenny!
Välkommen till Norrlandspäron!
Tack!
Hur är det med dig idag?
Jo, idag är det bra. Idag fick vi sova lite. Vår son Maximus gillar att gå upp typ 3 på natten och gör morgon.
Hur gammal är han?
Han blir 2 nu i november. Jag fick tänka efter. typ så trött. Nej, men han blir 2 i november.
Ja.
Yes.
Det är kul. Vad gör man när man kliver upp klockan 3?
Alltså min man är ju lite bättre på att gå upp. För han står ju inte ut med att han gnäller i sängen. Men jag brukar plocka upp han och ge lite välling och byta blöja och sådär. Men det hjälper ju oftast inte. Utan då ligger han bara och sparkar mig i ryggen tills jag går upp typ 4:30.
Åh, herregud. Ja. Unni kliver upp 5 och jag tycker det är fruktansvärt.
Alltså, han har varit sån sedan han kom ut. Det är helt sinnes. Alltså vi kallar honom för halvtimmes sovaren. Så han sov ju bara en halvtimme i stöten. Så vi trodde vi skulle få ett spel i och med att vi hade Manda som hade skiljer ju bara 15 månader på dem. Så Manda var ju så liten. Mm. Så det var ju riktigt jobbigt där när inte han ville sova. För Manda sov ju som en stock. Mm. Kunde lägga henne vad som helst. Hemskt jag lät då. Ligger på golvet. Nej, men alltså hon kunde somna i princip vad som helst. Ja. I vagnen, i babynästet. Och hon kunde titta på mig och bara, hej mamma. Och sen somnade hon. Och så sov hon 2 timmar. Så att...
Berätta om din familj. Du har ju berättat att Maximus är 2.
Precis, Maximus då som blir 2 år och så är Amanda som är 3. Blev hon nu i augusti och sen har jag en sambo som heter Jens som är 31. Så jag och Jens är ju lika gamla.
Mm. Hur träffades ni?
Vi har ju en historia ganska långt bak i tiden för jag och Jens har ju spelat i samma fotbollslag när vi var mindre. Och då bodde båda 2 i Halmstad. Så att det är genom fotbollen som vi började först få kontakt. Eller det var han som ville ha kontakt med. Jag hade en kille då redan tror jag, om inte jag minns fel. Så det blev ingenting då. Då var vi, jag tror vi var 14-15, för vi konfirmerades också tillsammans. Och sen bara gick åren. Och vi levde på våra olika håll. Liksom han gjorde sitt och jag gjorde mitt. Och Halmstad är ju liksom, det är ju en ganska stor stad men den är ändå inte jättestor så att man kan ju träffa på varandra på stan och sådär. Men jag såg nästan aldrig honom och vi gick även på samma gymnasieskola vilket var lite roligt men vi umgicks inte alls med varandra överhuvudtaget. Han var en sån här Volvo-raggare och jag... Nej men alltså ingenting emot raggare nu, det var skittrevligt. Så här, tog alla raggare bara över stupen nu bara så... Drägg. Nej då. Nej, jättekul att han kan mycket om bilar.
Ja, super.
Så nej men jag var ju inte, jag umgicks bara med killar på gymnasiet för jag valde ju den fantastiska utbildningen att bli elektriker. Så att där gick jag i 3 år med bara killar. Så att
hur var de 3 åren?
Stor suck. Nej, men alltså det är klart att det var tufft. Det, alltså jag var ju ensam tjej på varenda jävla idrottsträning. Alltså det var ju helt sjukt. Plus då att de bakade ihop. Det här är ju, hur många år sedan är det? 10 år sedan, lite mer. Då bakade de ju ihop liksom. Då kom ju byggklassen och alla dem. Det var ju inte en enda tjej som bodde där heller.
Nej.
Jag bodde, jag gick. Ja, man bodde ju typ på så att då fick du ännu mer killar. Så att det var tyckte jag var jättetråkigt. För det var liksom, de gick in och bytte om och sånt. Så jag var inne i ett helt omklädningsrum helt själv. Alltså
ja.
Det blev ju, jag tror jag formades ganska mycket efter de 3 åren. Alltså just när jag var lite mer självsäker och ja.
Mm. Jobbar du med det idag?
Nej, det gör jag inte.
Men du renoverar?
Åja. Mm. Där drar jag lite el.
Där.
Och så fick jag någon konstig dialekt när jag såg. Där drar jag lite eld. Nej men ja precis så att, där kan jag ju använda det igen. Men jag kände väl att det yrket var väl inte riktigt den vägen jag ville gå. Väldigt mansdominerat. Jag arbetade i 2. Jag gjorde ju mycket sommarjobb och sånt på industrier och sen fick jag då fast jobb efter gymnasiet. Men jag kände ganska efter 2 år där att nej, det var ju inte så mycket kvinnor då. Alltså det är ju tråkigt, för då kanske jag hade tyckt det var lite roligt. För det är inte så kul att sitta i ett fikarum med 5 gubbar.
Nej.
Alltså det är det inte. Det kanske någon gång då och då, men inte varje dag. Jag tyckte inte det, jag var bara 18 då.
Men hur hamnade du då uppe i Norrland?
Ja, precis. Är vi i Norrland då? Många säger ju att vi inte är det.
Ja, men Norrland är en diffus gräns. Norrland är allt ifrån typ Gävle och uppåt.
Mm-hmm.
Mm. Beroende på vem du frågar.
Ja, precis. Ja, men det har jag märkt. Lång historia kort. Nej, men vi har ju flyttat lite. Vår familj på grund av min mans jobb. Så innan vi flyttade upp till hit nu, då bodde vi i Halmstad en sväng. Få testa det efter att vi har bott i Ystad en period. Och kände väl att vi testar Halmstad, för då hade vi varit iväg och bott i Ystad i några månader. Jag trivdes inte alls där. Kände mig inte hemma. Blev gravid med Maximus där. Så vi fick ju 2 barn ganska tätt. Och min man reste jättemycket. Då hade jag även hästar också. Jag frågar mig inte varför. Jag vet inte vad jag tänkte med, men... Då hade jag i alla fall det och då bestämde vi oss för att nej, nu gör vi om allting. Så vi flyttade tillbaka till Halmstad, kom närmare släkt och vänner och sådär. Och så bodde vi mitt i stan då, i ett villaområde. Och vi kände ganska fort båda 2 att vi trivdes inte alls. Det kändes liksom inte bra överhuvudtaget.
Vad spännande, för det är ju många som flyttar hem och närmare familjen om man är ganska nöjd med det.
Mm.
Vad var det som gjorde att ni inte kände samma? Ja,
det var nog lite olika. Det var nog inte bara en sak, utan just då att han fick ett nytt jobb och fick ett erbjudande. att ta marknaden uppåt då, bli ansvarig. Han är säljare. Och då diskuterade vi det här väldigt länge hemma, hur vi skulle göra. I och med att vi har flyttat så mycket så var vi inte så där supersugna ändå. Fast vi inte trivdes jättebra så kände vi att nej, men alltså, vi måste ju landa någon gång. Alltså små barn, det är inte så lätt heller att bara flytta hit och dit. Och vi var ganska trötta allihopa. Men det var så pass bra erbjudande så vi kände att nej. Efter research och kolla lite grann uppåt vad som finns för boende och allting sånt, så kände vi att nej, men alltså vi kör. Vi kör! Vi tar bilen och kör. Nej, så vi var ju faktiskt uppe och tittade på ett hus. För att liksom känna av, alltså, hur det kändes att komma hit. Alltså det är ju ganska långt, det är ju 100 mil. Så att det är ju...
För vart är det ni bor nu?
Nu bor vi i Nyhem, som är en liten by som ligger utanför Bräcke. Så det är ungefär 2,5 mil. Mitt ute i skogen. Så att när vi i alla fall kom upp och så kände vi ju att, men gud, här ska vi bo. Och det kände vi ganska direkt. Självklart när vi åkte hem var vi lite sådär, åh nej gud, ska vi verkligen göra det här? Och liksom, du vet, man har ju 1000 tankar i huvudet. Men sen bestämde vi oss för att, i och med att jag inte hade något jobb, för jag var ju föräldraledig. Föräldraledig, vilket skämt egentligen. Men fan är ledig när man är alltså jag förstår inte det där. Ja, det är en annan bit att diskutera. Jag blir bara så här upprörd och svettig när jag hör det.
Men då var inte du ledig.
Nej. Fan eller att jag var ledig. God jul. Nej men så, då kände vi ändå att nej men nu kör vi.
Känns det fortfarande bra?
Ja men det gör det, alltså, man måste ju ge det minst ett år. Alltså jag tror inte bara man kan flytta i 4 månader och sen, nej, hur? Man måste verkligen gå igenom kanske alla årstiderna och liksom, alltså ge det en chans. Det måste man göra. Och självklart så har jag ju perioder där jag känner att man inte känner någon, man känner sig inte hemma, man känner sig inte trygg. Alltså man kastar ju sig verkligen ut. Och speciellt när det är en liten by. Alltså det är ju inte många hus i Nyhem. Nu kommer jag säkert säga fel antal, men jag tror att det är 60 hushåll i Nyhem. Och husen ligger utspridda. Alla är nog inte heller... Nej, så är det. Det är mycket sommarhus där med.
Men är det inte läskigt att ni så här, ni tog er familj med 2 barn rätt ut i skogen? Där ni inte känner någon.
Vad hemskt det där. Ni tog era barn rätt ut i skogen. Vad gjorde vi där? Nej. Jo, men alltså, jo... Sen var jag ju så upprymd över huset. Du vet, jag älskar gamla hus. Jag bara, men gud, det är fantastiskt. Jag bara, alltså, man är nog inne i väldigt speciellt mode när du är väl i flytttaget. Har du tagit beslutet, då vet du vad du ska göra. Liksom 2 barn, du packar allting, du förbereder och liksom allting ska vara fixat när vi kommer dit. Jens hade åkt innan, kollat så värme var igång. Alltså allting sådär, flyttlass ska liksom, ja, vi fick ju hjälp av släkt såklart. Så att det var ju jätteskönt, annars hade det inte gått liksom. Men jag tror att den här känslan att som kryper på en nu när man liksom har landat är liksom, trivs ju verkligen, alltså att man går igenom det lite mer i sig själv nu. Och det är klart att vi har diskuterat fram och tillbaka, ja men ska vi bosätta oss här, och, men nu har vi ju köpt ett annat hus så att nu är vi fast.
Nej, det är ingen som kommer vilja köpa det sen.
Ja men typ, det känns lite som det, folk var helt chockade. Har ni köpt hus i Nyhem? Nej, så att ja, vi köpte ett hus. Ett ruckel, typ.
Ja. Så det kan man göra, känner jag.
Nu är du svettig.
Med 2 barn.
Nu är du bara, oh, herregud. Ja, nej, vi har inte mycket fritid.
Nej. Oh, det är gud. Nej, hur får ni ihop allting?
Jag vet inte. Alltså vi har ju jobbat väldigt mycket skift. Låter som att vi har en arbetsplats hemma. Men alltså det har vi, det är helt sinnes. Det är klart att vi inte renoverar huset varje dag, för det går inte. För att min man reser ju, så att när han är iväg så står ju liksom det stilla borta. Men han jobbar ju hemifrån, så att han har ju väldigt flexibelt hur han kan arbeta och han lägger upp sin dag. Så att hade det varit så att han inte hade haft det jobbet, då hade vi ju inte kunnat genomföra det här. Det kan jag ju bara säga. Det hade ju inte gått. Speciellt när vi inte har släkt eller någonting här som kan hjälpa till och passa barn och hjälpa till liksom med det vardagliga, utan allting får ju vi sköta. Så att Men det är tufft. Alltså jag rekommenderar inte det.
Nej.
Men alltså det gör jag inte. Det... Så vill jag ha peppande
ord som du inte rekommenderar. Gör inte det.
Vill jag ha peppande ord om du ska köpa en ruckelkåk eller någonting så. Ja, alltså, det är klart att man ska köra. Man lever en gång, vi är väldigt sådana. Vi lever en gång, nu kör vi. Går åt helvete, ja då får vi sälja skiten då. Vad ska vi göra? Alltså, vi måste testa.
Nej, men om man skulle säga det bästa då, med att ha flyttat hit upp och bo där ni bor.
Så att jag hade lite svårt att sova de första veckorna, för det var så tyst. Många tror jag som flyttar från stan ut, många vill ju liksom fly det här stressen. Och det är många tjatar om den här stressen i samhället. Men jag tror att den är extrem period nu. Alltså den typ, det har varit en liten topp nu med sociala medier växt. Och liksom, jag tror att pulsen har ju gått upp liksom ytterligare på folk. Och det ser man så tydligt man är inne i stan. Jag blir stressad bara jag är här. Alltså jag bara känner, jag bara gud. Låt mig titta på tröjan i fred. Nej men lite så, för att det är sån kontrast. När man kommer hem där vi bor till exempel, där är det sånt annat tempo, så det är inte sant. Och det värdesätter vi enormt mycket. Att kunna få den här totala tystnaden. Där du inte hör ens kanske en motorväg som ligger en bit bort. För det kan man ju höra ibland, att det är liksom vum, alltså bakgrundsljud. Eller en bil eller någonting. Självklart går det bilar genom Nyhem och tåg, men de stunderna det inte gör det, så är det knäpptyst. Och det var självklart lite jobbigt i början. Vi flyttade in i februari och då var det ju som mest snö. Så allting dämpas ju ännu mer när snön lägger sig. Så att jag hade lite svårt att sova de första veckorna, för det var så tyst. Sjukt men sant. Det blev för tyst.
Hur sov barnen?
De sov bra, ja, förutom Maximus då.
Men han som aldrig sover.
Han blev väl aldrig nöjd.
Men de har inte lika påverkad som du.
Nej, nej. Och det roligaste med våra flyttar är att folk runt omkring har varit så där oroliga för barnen. Att, ja men barnen då, hur mår de och hur tar de? Och ärligt talat, det har nog varit mer jag och Jens som har blivit påverkade av det här än barnen. Alltså barn är ju fantastiska på att anpassa sig. Jag tror att man bara lugn själv framför dem och visar att man är trygg och det är liksom... Det är ingenting annat som har ändrats med vår dynamik i familjen, utan det är ju bara miljön. Självklart kan det vara en stor grej för vissa barn. Och jag säger inte att alla barn klarar av att gå igenom det som vi har gjort, men våra barn har ändå varit väldigt stabila. Jag har inte märkt att det har varit någonting utöver det vanliga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej.
Om vi backar bandet ännu längre tillbaka så. Tills att ni inte hade barn. Hur tog ni beslutet att ni skulle skaffa barn?
Oj, oj, oj. Nu får vi se. Nu får jag tänka tillbaka. Hur ofta gör man det? Vi hade ju varit tillsammans ett tag. Och till och med köpt hus i Halmstad, eller utanför Halmstad också. Vi bodde inte inne i Halmstad, utan vi köpte ett hus ett område som heter Laholm. Och köpte mig en villa där. Så vi började ju liksom renovera det lite smått. Och inte så i den här omfattningen vi gör nu. Utan det var liksom, vi gjorde köket och ja, pulade på med vårt liv. Vi jobbade, jag hade hästar. Och vi pratade väl lite om att vi skulle skaffa barn. Men vi hade väl kanske inte bestämt riktigt ett, så att nu kör vi. Utan jag slutade bara med mina p-piller. Och så fick det bli när det skulle bli. Och det tog inte lång tid.
Hur lång tid tog det?
Alltså jag, om jag inte minns fel, jag tror det tog 3 eller 4 månader någonting sen var jag gravid.
Mm. Var du glad när du plussade?
Gud ja. Chockad, glad, rädd. Jag tänkte, gode gud, nu börjar livet. Så att vi berättade ju för familj och allihopa och alla blev jätteglada. Och det var precis där vid jul som vi berättade. Nyår, ja nej, efter nyår måste det ha varit, för jag drack inte den nyårsfesten. Så jag tänkte att nu kommer ju folk fatta, men det gjorde de inte. De kanske fattade, men de sa ju ingenting. Så typical Swedes.
Du får fråga nu efterhand, vad fan, någon som förstod.
Alla vet liksom, folk bara, nej, så att ja, men det var jättekul var det.
Vad såg du fram emot att bli mamma?
Ja, men det var ju så pass tidigt också skedet, tänker jag. Alltså jag tror att jag var lite sådär i, jaha, nu är jag gravid liksom. Jag tror inte jag fattade. Alltså jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tyckte bara det skulle vara jättekul. Men jag förstod nog inte vad liksom själva mödraskapet skulle innebära eller vad som väntade. Det kan ju ingen liksom föreställa sig. Det, och jag hade väl, ja, nej, vad ska jag säga? Nej. Ingen sådär, att jag, klart att jag längtar, men inte sådär, jag vet inte hur jag ska förklara. Nej, det, ja, nej. Det låter som att jag inte längtade. Det gjorde jag, men det var bara det att jag kanske inte gick runt, för jag hade så mycket runt omkring mig, så det blev liksom att jag bara levde på, alltså förstår du, jag bara körde på i vardagen liksom, och magen växte ju lite såklart, men, och jag gick på mödravårdskontroll och det kändes ju jättekonstigt första gången. Mm. Man bara, vad gör jag här? Så bara, ja, du ska bli mamma. Man bara, va? Ska jag?
Var du orolig?
Ja. Alltså jag var lite orolig när jag kom upp i vecka 12 där, när man hade lite samtal och sådär, och då nämnde jag ganska tydligt att jag är lite orolig, jag skulle vilja göra ett sånt här kubbtest. Och hon som jag hade då på mödravården bara tittade på mig och sa att nej, men det behöver du inte vara orolig för. Och jag sa igen att ja, men kan jag inte få göra det? Och då, nej, du är för... Du är så ung så att du behöver inte oroa dig för detta. Mm. Det är ingenting du ska lägga energi på. Så, och jag litade ju första gången jag var gravid, jag litade fullständigt på henne. Så jag bara, ja, nej, men självklart, då släpper jag det liksom. Mm. Men det är såklart det fanns lite i bakhuvudet ändå att någonting kunde vara fel. Alltså, jag vet inte varför jag fick den känslan, den bara kom till mig. Och sen... hade vi ju det här rutinultraljudet som alla går på. Mm. Och då var jag i vecka... Vi fick det lite senare faktiskt. Det var det som var lite konstigt, för de hade så fullbokat med tider, så vi fick det kanske precis i vecka 19. Jag tror man brukar få det i vecka 18 i vanliga fall. Men det var i vecka 19 då. Och då gick vi upp till sjukhuset.
Var det förväntansfullt?
Men då var vi det, för då kände vi att nu ska vi liksom få se bebisen, och det ska liksom, ja, det var ju väldigt speciellt, det var det ju. Så då gick vi in i rummet och vi la oss, jag låg på britsen och hon började titta, och hon var jättegullig, liksom lugn tjej som gjorde ultraljudet. Och hon liksom visade allting och berättade om bebisen, och så till slut så bara... Så ser jag att hon ser lite bekymrad ut, jag tänkte, och du vet, min första tanke var, nej fan... Det är något fel på bebisen. Det var det första som kom till mig. Det är något fel på bebisen. Mm. Och så frågade jag ju henne. För jag sa, är det något fel på bebisen? Nej, det är, jag ska bara... Jag bara, är det något fel på bebisen? Så säger det nu. Nej, jag kan inte säga något nu. Utan vi måste titta här först. Och, ja, och så tittade hon lite noga. Och hon fick inte riktigt till de bilderna som hon ville ha på hjärtat på bebisen. Så hon körde ju med den här ultraljusgrejen och hon tryckte och hade sig och bebisen ville inte samarbeta och hon liksom, nu fick gå därifrån, vi fick gå och promenera, fick äta, komma tillbaka.
Hur var den promenaden då?
Nej alltså, men alltså då fattade vi inte heller för hon var liksom, hon ville inte oroa oss heller så att hon sa bara, ja men gå och ta en fika och så behöver ni inte, utan ta en fika nu så ska vi se att bebisen vänder på sig för att hon, den låg liksom fel så att inte hon kunde få in bilderna. Så jag tänkte ju bara, ja men den kommer ju vända sig, det är ju inget problem liksom. Kom upp igen och så var det låbebisen likadant. Så då fick hon ju kalla in en läkare då som fick hjälpa till. Och då, nu kommer inte jag ihåg riktigt om vi fick komma tillbaka för att göra ett till ultraljud för att inte det gick. Det kan vara så att vi gjorde det. Jag har förträngt lite av den delen, men i alla fall, när vi gjorde ett till ultraljud så fick de då ett bättre bild på hjärtat. Och då visade det sig att det saknades en kammare, måste det ha varit. Alltså det låter som att jag inte har en aning vad jag pratar, men den här perioden i mitt liv har jag förträngt jättemycket av. Jag märker det nu efterhand när jag ska prata om detta, för det var länge sedan jag pratade om detta. Så att då, jag måste tänka lite igen. Men det var med hjärtat i alla fall att det var någon klaff som saknades. Och då sa de att ja, barnet har ju ett hjärtfel och vi liksom, jaha, liksom helt chockade såklart liksom, ja, och läkaren sa, försökte förklara för oss då att det är det här hjärtfelet som barnet har. Och så sa hon att jag tror det kan vara så att oftast barn som har just det här hjärtfelet har de även Down syndrom, eller hon sa trisomi 21, och det hade jag aldrig hört innan. Så jag liksom, trisomi 21, ja, Down syndrom då, som kan vara att barnet också har. Men hon sa det, för att säkerställa det här så måste vi göra ett fostervattenprov. Och hon sa, det här gör ni helt på eget bevåg, sa hon, för att det finns en risk att du kan få missfall. Så det här fick vi reda på liksom samma dag, så du kan ju fatta liksom, jättemycket. Så vi var ju liksom helt, jaha okej, vad är det som händer, och ja men det är klart att vi gör ett test liksom, för vi ville ju veta vad som var fel.
Hur reagerade ni? Kunde ni hålla er lugna eller var ni ledsna? Eller?
Alltså jag bröt ihop. Min sambo är ju väldigt så, han visar inte så mycket känslor, så han liksom så här, stod, för min skull självklart, jag tror nu efterhand liksom att vara lite stark, och liksom det han sa hela tiden, det är ingen fara och vi ska liksom lösa det här och bla bla. Så här. Mm. Men då gjorde vi i alla fall det här fostervattenprovet. Och sen skickade de hem oss. Vilket jag kan tycka nu i efterhand är lite knas, att man bara skickar hem någon. Man kanske hade behövt prata med någon efteråt. Alltså vi var ju upplösningstillstånd när vi gick ut på parkeringen. Liksom. Jag typ mådde så illa så jag kräktes vid bilen, för jag bara kände att det här jag klarar inte det här. Fick en riktig reaktion. Min sambo liksom ringde till sin pappa, minns jag, och liksom berättade, och han kunde inte heller hantera det riktigt. Alltså det blev bara... jag ringde min mamma och vi åkte hem till dem. Alltså det var bara kaos, kan jag säga. Så de försökte ändå lugna oss innan vi gick hem, att ja men vi kommer ringa er och så får vi se vad proverna visar liksom. Så det var ju pendla mellan att är det ett barn som bara i situationstecken har ett hjärtfel, eller är det också att det är någonting mer som ligger bakom det här som är med barnet. Mm. Så vi väntade inte så jättelänge, jag vet inte, några dagar bara. I och med att jag var så långt gången med. Och jag minns så väl att jag står ute i trädgården. Och så ringer telefonen och jag bara tänkte, jag bara, god, nu ringer de. Och det var ju de som sa, hej, Rebecka. Ja, det är Rebecka. Ja, vi vill jättegärna att ni kommer in till förlossningen. Och då fattade jag ju direkt att det var något fel. Så jag sa, kan du säga vad det är? Nej, sa hon, jag kan inte säga på telefonen. Jag bara, men då fattar jag ju att det är något fel, sa jag. Jag kommer bara komma ihåg att jag bara sa det rätt ut. Jag fattar att det är något fel när du säger så. Ja, hon bara, ta det lugnt och ta med sambon och kom in liksom. Ja. Så vi åkte ju in. Och väl där så möts vi av hon läkaren då, som har gjort ultraljudet och testerna. Så hon tar ju in oss i ett rum, lite avsides och sådär. Och så säger hon, nu får vi sätta ner och sådär. Ja. Nu blir jag lite emotional där.
Jag blir också det.
Nu börjar jag gråta. Så jobbigt. Ja, men alltså, det är så länge sedan jag pratade om det här med. Nej, så säger hon att ja, det visar ju på proven att barnet har trisomi 21. Och liksom både jag och min sambo bara, va? Alltså jag trodde inte att det var sant. För någonstans har man alltid en liten förhoppning att allt ser bra ut, allt ska, för det är det enda du får höra när du är gravid i början. Allt är bra, allt du känner är normalt. Så liksom, det var så svårt att ta in att någon bara kapade det, bara, så, allt är inte bra.
Mm.
Nu får ni lösa det här, lite så kändes det. För att nu skulle vi ta ett beslut. Och de frågade oss att vill du prata med någon mer läkare som... För det är ju ganska speciellt när man ska till exempel, alltså alla barn är unika och det här barnet i min mage hade ju hjärtfel och trisomi 21. Och då fick jag prata med en annan läkare som var superbra, som jag är så glad att jag fick träffa. Han har hand om barn som har Down syndrom och behandlar mycket barn med Down syndrom och är väldigt, väldigt duktig inom det här. Och jag kände bara att jag måste bara prata med någon som är kunnig. Alltså jag kan inte få en broschyr där det bara står... Hej, så här, det här kommer hända liksom. För nej, jag ville bara ha någon människa att prata med. Och han frågade mig, om han sa, vill du att jag ska vara ärlig vid dig? Och jag sa ja, jag vill att du ska vara 100% ärlig med mig nu, vad det är vi har att förvänta oss. Han sa, så långt som jag vet och tror att det kommer bli, det är att när man har ett barn som ni har i magen, så det är inte ens säkert att ett barn kommer att överleva hela graviditeten. Han sa, du kanske kan gå till vecka 35 och sen kanske barnets hjärta slutar att slå. Han sa, det ska du ha med dig och veta om. Och sen sa han att det här med att föda fram också ett barn som har hjärtfel och down, då får man göra det under väldigt kontrollerande former. Det kommer bli planerad. Förmodligen kejsarsnitt, och det kommer göras i Lund, sa han. Så att du kommer inte ha någonting och liksom, där gör vi en plan hur det här ska gå till. För så att både du och barnet liksom ska klara detta. Och, ja. Det låter jättedramatiskt nu när jag berättar, men jag är så glad att han var så ärlig med mig. För jag behövde det, för jag ville inte bara höra att nej, men allt kommer, det är liksom, och sen går jag halv och så går det ännu mer åt skogen. Alltså jag ville bara höra. Och han sa det att det här är ett beslut som ni själva måste ta. Ni måste liksom lyssna till vad ni själva vill i ert liv. Vad ni känner att... det är det här som är så kontroversiellt också när det gäller att man tar bort ett barn som många anses vara normalt. Alltså, många anser att Down syndrom inte är en sjukdom. Alltså, det är många barn som har Down syndrom. Och jag kan förstå det. Självklart, hade jag gått till vecka 40 och fött ut mitt barn och jag inte hade vetat någonting om mitt barn har haft Down syndrom. Jag hade älskat det barnet över allt annat i hela världen. Jag älskade barnet i magen med. Men det är ganska speciellt när du sitter och får ett val.
Mm.
Hur vill du göra? Och jag tror inte att det passar alla heller. Jag tror inte det. Så vi tog ju beslutet att avbryta den här graviditeten. Vilket inte var ett lätt beslut. Jag velade, det gjorde jag. Och pratade mycket med min släkt och folk runt omkring mig. Och speciellt då Jens, vad vi kände båda två. Men till slut då så kom vi fram till att nej, vi ska avbryta. Det är ju lite speciellt också, för du måste ju få ett intyg från Socialstyrelsen att det är godkänt. Att du får genomföra en medicinsk abort i och med att det är så pass sent. Det var i vecka 21 när jag fick föda fram. Så då fick jag gå en vecka och vänta på det här jävla beskedet. Ursäkta mig, men det är så sjukt. Jag fick gå en vecka och jag hade redan tagit beslutet och fick gå runt med en bebis i magen som rörde sig konstant. Det var en riktigt livlig bebis. Och jag mådde så psykiskt dåligt, så att till slut fick de köra med ett psyk. Jag blev inte inlagd på psyk, utan jag fick träffa, jag har haft väldigt tur ändå under den här resan, för det var en kvinna där som jobbade på natten, kommer jag ihåg, mamma körde in mig. Och jag var ju typ i psykos. Och hon bara tittar på mig och säger bara att jag vet precis vad du känner. Och jag bara, hur fan kan du veta hur jag känner, sa jag till henne. Jag bara, du kan fan inte veta hur det känns. Och hon bara, jo, för nu börjar jag gråta. Då sa hon, jo, för jag har gått igenom samma sak som du går igenom. Och hon var typ 30. Jag tror hon var 30 års åldern. Och du vet, och bara se det och bara känna att hon bara förstod och att hon liksom jobbade där. Det var så skönt.
Snacka om ödet. Alltså.
Snacka om ödet. Och jag bara kände att, tack god Gud. Hon sa det, det spelar ingen roll vad jag säger. Hon sa, du kommer gå igenom det här på ditt sätt. Och självklart ska vi hjälpa dig om du vill det. Men hon sa, jag måste ha nästa. Ja, herregud. Nej, hon sa, jag har inte ens nästa med mig. Åh, oh, jag är förberedd. Vänta. Annars in och ut.
Men vad var det som gjorde att du åkte in till psyk? Alltså hur mådde du? Hur kände du? Varför fick din mamma skjutsa in dig?
Alltså jag kommer ihåg att vi var ju hemma hos mamma. Och jag satt i en soffa. Och min sambo bara ser på mig att det här pallar inte hon. Och jag kommer ihåg att jag bara satt bara storgrät. Och jag sa det, det gick ju så långt att jag kände att jag kan inte leva. Jag sa det, jag kan inte göra någonting åt det jag har i magen. För mig var det så här att när jag hade tagit beslutet, då ville jag att det bara skulle göras. Så att jag fick gå igenom den här processen. Jag fick liksom få ett avslut på detta nu som jag går igenom. Men jag visste ju att jag måste gå ytterligare en vecka med det här. Och det var det jag kände, att jag klarar inte det psykiskt. Så då tog mamma beslutet bara att nu åker vi inte psyk med henne, för att hon blev ju orolig för min egen skull. Vi bodde ju utanför stan. Mm. Och min sambo kände ju också att nej, alltså det här går inte. Men då fick jag ju hjälp där i alla fall med sömntabletter. Så jag skulle kunna få sova. I och med att det var viktigt att jag var utvilad också. För vad skulle komma skall. För jag kunde inte vara helt utpumpad liksom. Självklart var jag ju det känslomässigt. Men i alla fall kroppen var ju tvungen att få sömn. Så jag fick ju sömntabletter. Minns jag. Till slut kom ju dagen. Alltså jag kände lite så också, äntligen är dagen här. För då har jag bara legat hemma i sängen i en vecka och bara knappt ätit eller helt kaos. Jag tycker synd om min sambo nu efterhand. Det måste vara skittufft att stå vid sidan och inte kunna göra någonting. För jag sa det ganska tydligt att du kan inte göra någonting. Alltså du får bara vara här. Men vi åkte i alla fall in. Och då dagen innan vi skulle göra aborten så fick jag tabletter som dödar fostret i magen. Om man säger det skarpt så är det det som händer. Och hjälper till kroppen att börja stöta ut fostret också. Så det var ganska mycket tabletter jag skulle svälja.
Det var att ta de tabletterna.
Alltså problemet, där gjorde ju sjukvården en superduper miss. Vilket vi har ju skrivit till dem efterhand. För det var mycket som gick snett på den här hela resan. Men just då i alla fall var det en väldigt, väldigt otrevlig sköterska som tyckte att jag skulle stå och ta tabletterna i deras personalrum. För att de hade lite mycket att göra. Så sa jag, tänkte inte stå och ta tabletter här inne. Ja, men du kan väl bara svälja dem. Så sa jag, ja, fast vi vet ju allihopa vad de här tabletterna ska göra för någonting. Och jag vill gärna ha lite lugn och ro. Mm. Så jag fick ett väldigt dåligt bemötande, vilket kan hända. Alltså, men jag tog tabletterna och åkte hem. Och sen dagen efter då så skulle vi ju åka in för att jag skulle sättas igång då. Så det var ju igångsättning. Väldigt så utdraget. Mm. Så att då sattes jag igång och förstod ju inte heller vad som skulle hända, såklart. De menar bara på att du får liksom, jag fick ju mycket morfin om jag ville ha. I och med att barnet inte levde så kunde jag få vad jag ville i princip. Mm. Så att jag tog mycket morfin, minns jag, för att jag hade så jävla ont. Och de sa det med att det kan göra sjukt ont. I och med att min kropp inte var färdig heller för en förlossning. Så det blir nästan att tvinga ut. Och det är... Nej, fy fan. Det var inte roligt alltså. Så det var ganska utdraget och jobbigt. Och jag försökte röra på mig. Och de trodde liksom att barnet skulle födas. Många går på toaletten, berättar de. Och föder ett bäcken. Men jag kunde inte föda ett bäcken. Alltså det gick inte. Jag gick på toaletten hela tiden och försökte verkligen. Men det gick inte att föda fram han så.
Ett bäcken, det är alltså någonting man
sätter
i.
Ja, precis. Det är som en liten skål, typ metallskål. Som man kan sätta i toastolen så att man kan föda i det. Men det gick inte, så till slut bara sa jag att nej, jag vill ligga i sängen. Så jag låg i sängen på rygg och födde ut honom då. Och jag minns så väl när jag bara, det var ingen som var där heller precis när jag skulle börja krysta ut honom. Jag kände liksom att nu, alltså, nu när man har fött 2 barn efter så vet man hur det känns när det släpper liksom. Mm. Så jag sa bara, jag skrek bara rätt ut att nu kommer bebisen liksom sådär. Och de kom ju in liksom inrusade och så sa det bara 2 sekunder så var det bara plopp. Mm. Och jag bara kände liksom hur det lossnade. Väldigt, väldigt konstig känsla, just för att man visste att bebisen inte levde. Och sen hade vi valt, för vi fick ju frågan innan om vi ville ha upp bebisen och titta, men just då så ville inte jag det, utan jag kände att nej, jag kommer inte klara det. Många rekommenderar att man gör det, men, och nu i efterhand kanske jag kan känna att kanske skulle gjort det på ett sätt, för att förstå lite. För nu blev det att de lindade in honom och bar iväg ganska fort efteråt. För jag minns att han låg ju nere mellan mina ben och då ville de att jag skulle krysta ut moderkakan. Men jag bara sa att det går inte, ni måste ta bort honom för jag kunde inte koncentrera mig. Jag bara spände mig och jag bara, det här går inte, så ni får bara... Så de tog iväg honom och så skulle jag krysta ut moderkakan. Vilket också blev kaos, för moderkakan ville inte komma ut. Så ja, herregud, det är en efter det andra. Men de försökte och jag försökte krysta och det kom inga krystverkar. Det hände ingenting. Jag fick värkstimulerande, jag fick sån här akupunktur, de masserade, men ingenting hjälpte. Det fick sluta med att läkaren fick stoppa in sin hand och i princip dra ut moderkakan. Det låter jättehemskt. Ja, det låter helt sjukt, men så var det faktiskt.
Gjorde det ont?
Jag trodde jag skulle dö, kan jag säga dig. Så jag fick ju ha lustgas under tiden, men nej, det hjälpte inte ett skit, kan jag säga det.
Nej.
Han var jätteskicklig, så jag kan inte säga, han var så duktig. Han sa, det här kommer ju ont, men han sa, jag måste få ut hela. Men det fick han ju inte.
Nej.
Nej, han fick inte ut hela, tyvärr. Och det är helt, alltså, men alltså det var grejen.
Vilken otur kan man ha, känner jag.
Ja, det var helt sjukt var det. Helt sjukt när jag tänker tillbaka på det nu. Bara, herregud, vilken pers. Nej, så när han hade fått ut, han trodde han fick ut moderkakan. Och sen så fick jag ju ligga kvar såklart en stund. Tills jag kände att nej, men nu vill jag åka hem. Och då gjorde vi det. Vi ville inte ha några samtal den dagen. Utan vi kände bara att vi ville bara hem och landa. För vi var helt slut. Men sen började jag ju blöda ganska mycket hemma. Och vilket man kan göra. Det är ju inget konstigt så. Det gör man ju. Och de sa det också, att du kommer säkert att blöda och det är helt normalt. Men när det gick, jag tror att 2 dagar eller någonting, då fick jag världens störtblödning på natten. Och nu bodde vi utanför Halmstad. Och du vet de här stora jävla bindar man får när man har fått barn, de här gigantiska. Hela den
blöjorna.
Blöjorna. Hela den var helt, alltså den var så röd och full med blod. Alltså det var inte vitt någonstans på den här blöjan.
Nej.
Och jag bara står i badrummet, jag tittar på Jens, han bara, ja, det där är ju inte bra. Jag bara, nej. Men det sjukaste är att jag mådde ändå okej då. Uh-huh. Så jag var inte nervös att vi skulle ringa ambulans. Eller jag fick inte panik, utan jag bara, nej, men det blödde nog rätt mycket. Alltså första gången, man har ingen aning. Mm. Nu efter han hade ju ringt ambulans direkt. Här blev det ju jättemycket blod. Så jag gick och la mig. Och skulle sova då. Och somnade. Vaknade på morgonen och blödde fortfarande. Och tänker bara, men herregud, nu måste vi söka vård. Så då sökte vi vård, kommer in och de tittar och säger att nej, vi kan inte se några rester och det ser väl okej ut. Och nej, du ska inte vara orolig, bla bla bla. Ha okej, okay, åker hem igen.
Men alltså var det inte yr? Mådde det inte
då? Nej, jo, jag kände mig lite sådär, du vet, lite sjuk. Men jag tänkte ju att min kropp har ju gått igenom en jättepärs. Mm. Så att det är väl inte konstigt. Och jag påpekar allting till vården, men de bara, nej, viftar bort det, det är ingen fara, du kan åka hem igen. Ja, åkte hem igen liksom. Och jag kände bara att jag blev fan inte bättre alltså. Det var sämre och sämre och sämre. Så jag och min mamma åkte in och ut på sjukhuset inte hur många gånger som helst.
Mm.
Till slut så gjorde de ett ultraljud på mig. För de gjorde ett ultraljud ena dagen, ett sånt vaginalt. Då visade det inga rester överhuvudtaget. Så vi bara, nej, då är det inga rester kvar. Men dagen efter så gjorde de mig till, för vi sa, nu måste jag till ultraljud. Då visade det att det var rester kvar.
Mm.
Jätteknepigt, men så gjorde det. Och så sa jag, det har gått 5, min mamma fick ett spel då. Hon bara, det har gått 5 dagar nu.
Mm.
Hon har gått med det här. Vi kunde ha skrapat henne direkt efter förlossningen för att det blev som det blev med moderkakan, men de gjorde ju inte det.
Nej.
Men då fick de ju skrapa mig. Så då fick jag ju opereras. Så jag skrattar, men alltså herregud. Så då fick de ju köra in mig på operation. Och så fick de operera bort de här resterna. Och sen var det klart.
Hur kändes det när det var klart?
Det kändes tomt för att all eftervård sköts på förlossningen. Så varje gång jag kom in så frågade någon, har vattnet gått?
Mm.
Då sa jag nej. Det har inte gått något vatten, för jag är inte gravid. Nej. Jaha, okej. Okay. Ja, men ja, du kan sätta dig ner där borta liksom. Ja, okej. Okay. Får man sitta i ett hörn där som, jag vet inte vem, vad. Det är så surrealistiskt när man tänker på det. Och så var det varje gång vi kom in. För det var ingen som förstod att, och jag till slut fick jag nog så sa, herregud, nu har jag ringt in och förklarat för er innan jag kom in vem jag är, vad jag har gått igenom här. Och ändå frågar ni mig varje gång om jag, mitt vatten har gått, om jag ska föda barn. Jag sa, hur tror ni att det känns?
Mm.
Ja, nej, vi beklagar. Fruktansvärt. Och likadant efter operation, då ska du ligga i en sal bredvid någon som har fått barn. Alltså, jag kan inte förstå hur man inte kan sära på det där. Varför måste man... Alltså det är ju...
Det måste vara psykisk tortyr.
Gud ja. Jag grät ju på nätterna. Jag sa, det här är inte okej. Jag sa, det är inte värdigt. Jag sa, jag kan ligga på gyn. Jag behöver inte ligga här inne på förlossningen. Herregud. Att det är så.
Mm.
Fattar inte det. Så mycket sånt där skrev jag om. Och skickade in. Så jag hoppas... Nu har jag inte pratat med någon annan som har gått igen på länge, men hoppas att det sköts bättre.
Mm.
Och snyggare än vad det gjorde med oss.
Hur lång tid tog det innan du kände att du började må bättre? Både fysiskt och psykiskt?
Alltså fysiskt gick det väl ändå ganska fort. För vi var ju på återbesök sen 2 månader senare hos hon läkaren då, som vi först hade träffat innan och fått reda på det här då, med bebisen. Och då sa hon, undersökte hon mig jättenoga i och med att det var en sån pers efteråt, så att jag skulle fått skador eller någonting eller men.
Mm.
Så att jag skulle få svårighet att bli gravid i framtiden. Men allting hade ju ändå gått bra, som tur är. Så jag hade ju läkt ihop bra och allting sånt. Så det var ju liksom, det lättade ju från, lite grann från hjärtat att man ändå var hel efter alltihopa. Men det psykiska... Jag tror att man förtränger lite för stunden, för man orkar inte gå runt hela tiden och vara ledsen. Alltså jag tror att det är så för alla som går igenom någonting tufft i livet, även om man förlorar ett barn, en närstående eller vad det nu kan vara för något tufft. Jag tror att man är inte gjord för att gå runt och gråta hela tiden, i alla fall inte vi. Vi liksom, livet rullar ju på utanför, orättvist nog så gör det. Och det märker man ganska fort när man varit igenom en sån här jobbig grej att, men herregud, allting bara fortsätter ju.
Mm.
Det är ju ingen som stannar upp för att vi har gått igenom det här, utan allting bara, det är som en karusell, det bara kör på ju. Så det är viktigt att bromsa en själv, vilket vi kanske skulle ha gjort lite mer än vad vi gjorde, utan vi körde på ganska direkt efteråt igen med livet, och både på gott och på ont.
Mm.
Kan jag tycka. Så efter det, läkaren rådde oss till att vänta i alla fall ett halvår och försöka igen. Nu var vi ju supersugna på barn efter det här.
Mm.
I och med att inte vi fick barn den här gången, och vi kände att nej, men alltså vi vill ju verkligen ha barn. Så jag tror att ganska exakt ett halvår efter det här så blev jag gravid igen.
Mm.
Självklart skiträdd, men det funkade ju i alla fall.
Fick du några extra undersökningar eller något sånt för att du hade gått igenom det du hade gått igenom?
Ja, det fick vi. Jag fick göra ett så kallat NIPT-test, som var ganska nytt då. Ett slags DNA-prov som man tar blodprov från mig. Så kan man se hur bebisen, alltså det är helt sinnes, de tar ett blodprov i min arm och så kan de gå in och titta exakt hur bebisen, vad det är för kön på bebisen.
Är det sant?
Det är sant. Vad det är för kön, om det är liksom något kromosomfel eller något annat som liksom spökar. Så att de kan se allt genom det här NIPT-testet. Så det var jätteskönt att få göra det.
Mm.
Jätteskönt.
För då var det en frisk bebis.
Det var en frisk bebis.
Hur var det att få höra det? Resultatet, att det var frisk.
Alltså jag självklart förstod, alltså, vi blev ju jätteglada, självklart. Men vi hade, jag hade hela tiden i bakhuvudet att allt kan hända. Allt kan hända. Jag såklart att jag försökte släppa det och liksom ta det lugnt. Och jag gick lite hos terapeut då, tror jag. Det gjorde jag. Och det hjälpte ju jättemycket att prata av sig, bara det man kände. Men självklart var jag rädd. Alltså, det säger ju sig självt. Det är man ju. Livet är hårt ibland. Så är det.
När började du våga hoppas på att det skulle gå bra?
Alltså jag var ju inte sådär att jag väntade med att köpa bebiskläder och sånt, utan jag gjorde det ganska tidigt ändå, för att jag kände att jag har fan rätt att göra det. Så jag jag tog mig, men jag blev sån här nästan lite arg, för folk bara, ja men det är ju så tidigt. Så jag bara, du, låt mig gå och fylla en hel garderob med kläder om jag vill det, för jag behöver det. Sen hade jag, för jag minns att i den perioden så började jag blogga lite, ganska intensivt. Och jag minns att folk påpekade hur mycket kläder jag hade till barnet. Och ja, men jag har ju köpt så mycket i den storleken. Och jag bara, ursäkta mig. Ni har ingenting med det att göra överhuvudtaget.
Nej.
Jag kände liksom att man måste ändå få känna att så här gör jag, vare sig det är rätt eller fel. Det var mycket sådana, nu efterhand när jag tänker tillbaka, så ser jag att sådana här små saker hjälpte mig att hantera just att vara gravid igen och att jag skulle få ett barn. Alltså, att jag köpte de här grejerna, alltså det kan låta ytligt, men bara liksom handla liksom att det här ska vara till min bebis liksom, och så gör jag i ordning allting snyggt och liksom det skulle vara, jag skulle vara redo liksom. Allt skulle jag fixat innan hon kom. Allt. Ja, nej men alltså graviditeten med mamma gick ju bra, det var ju ingen konstighet där överhuvudtaget, och hon kom 8 dagar över tiden och normal förlossning, 5-6 timmar, inget konstigt där heller liksom.
Om du jämför de två förlossningarna, var de lika, alltså påminner de om varandra, eller var det något som skilde dem åt?
Nej, det var ju helt olika. Alltså första var ju bara typ en traumatisk upplevelse, i och med att jag var så borta för att jag fick så mycket morfin, så jag var ju liksom inte närvarande på det sättet. Alltså jag är helt
var olika. Du nervös för förlossningen?
Det enda jag var rädd för är att hon skulle dö under förlossningen. Så det var den där jag tjatade om hela tiden, om bebisen andades, om bebisen hade hjärtljud, om bebisen, ja bebisen mår bra Rebecka. Och jag fick liksom säga, ja men jag måste fråga. Alltså frågade hela tiden. Och sen när hon kom ut med andas hon, för hon var helt knäpptyst när hon kom ut. Sa inte ett ljud. Så jag blev ju jätterädd då. Men hon andades ju, det var bara att hon inte ville skrika. Jäkla unge. Nej men alltså hon ville inte skrika. Så det var därför jag blev så nervös. Men hon mådde jättebra. Det var ju inget konstigt där.
Skönt.
Så att, ja, jätteskönt. Jätteskönt.
Sen blev du ju gravid igen. Kunde du slappna av den graviditeten?
Ja, det hade väl inget val. Nej, men alltså, ja. För att det blev så jävla tätt. Så... Och det var inte planerat. Det var en gång. En gång utan skydd. Så blev det en liten Maximus.
Hur var det att plussa när man inte hade planerat det?
Alltså det var så knepigt. För han sa bara, för då hade vi hästar. Och jag var ute i stallet och jag mådde så jävla illa. Och jag bara, jag är så trött. Han bara, du, jag tror du är gravid. Och jag bara, nej för fan. Vet, Manda var ju så liten, så jag bara, nej, jag är inte gravid. Jo, jag tror du är gravid. Ja, okej, okay, sagt gjort. Fick jag köpa ett gravtest då ju. Och jag testade ju tidigt. För liksom, men du såg att det var en linje. Och jag bara, nej. Han bara, du är fan gravid. Och jag bara, men herregud. Jag bara, det går ju inte. Hon är för fan en bebis. Jag red inte ut hennes. Nej, det gjorde jag väl, men det kändes ju bara så här. Och han reste mycket och sånt. Jag bara, alltså, jag bara nej. Ja, tog till test och så visade att jag var gravid 1-2 veckor. Jag bara, det är ju bara att köra nu ju. Så minns jag att jag la ut på Instagram och det bara exploderade. Folk bara, men herregud. Ja, jättekul. Familj som tyckte också var skitkul. Det är klart att jag är glad på ett sätt att det är tätt mellan barnen, för att de kommer ha så, alltså det är inte säkert, men jag hoppas att de kommer ha mycket utbyte av varandra även om de blir lite äldre. Nu märker jag att de kan leka och bråka och alltså som syskon, och det är fantastiskt att se. Men det är klart att det är tufft att ha tätt. Alltså det vet ju alla som har tätt mellan barnen. Det är ju så intensivt. Och första året med Maximus, det kommer inte jag ihåg. Ja, men jag får ofta fråga min gubbe liksom, ja men hur var det där då? Han bara, jo nej men så var det inte. Så bara, nähä, men hur? Nej, han sov ingenting då. Så bara, nähä, okej. Ja. Alltså vi var ju två läger. Det kanske också känner igen. Alltså man får dela upp sig liksom. Så att han tog ju mycket med andra. För Maximus var ju så närhetsgris. Alltså skulle ligga på mig hela tiden. Så att vi var inte så mycket med varandra. Hon krånglade på
familjen.
Ja men, alltså, ja men lite så kändes det faktiskt. Jag hade honom på nätterna, han och gubben hade henne då. Så det var, träffades vi på morgonen då liksom, hur har det gått? Jag har inte sovit något. Nej, inte jag heller. Alltså det var liksom så varje dag. Jag bara tänkte, det här kommer fan aldrig ta slut. Alltså det var min känsla lite så. När han var så liten, att det här, ska det vara så här nu hela tiden?
Kunde du vissa stunder ångra att ni hade skaffat en till barn?
Åja. Ja. Jag tänkte, vad fan har vi gjort? Men man kan ju inte ångra ett barn, eller?
Nej.
Kan man säga det? Så horribelt. Men alltså, det är väl klart att man tänkte, vad fan har vi gett oss in på? Vad är detta, liksom? För alla liksom, ja. Nej.
Men hur är det idag, då?
Nej, men alltså idag är det intensivt. Manda är ju 3, Maximus ska bli 2. Maximus är inne i en sån riktig trotsperiod. Och det märker man så tydligt. Och sen sover han ju fortfarande. Han kan sova okej vissa nätter, men i regel så tycker han det är väldigt roligt att vakna på nätterna fortfarande och stöka runt, och han gör ju morgon. Vaknar han 6 på morgonen, då är det sovmorgon. Så att han vaknar ju i regel alltid 4:30. Halv fem. Varje morgon, lördag, söndag. Spelar ingen roll om vi lägger han senare. Då blir han bara ännu mer grinnare när han vaknar. Så att vi gör ju mycket på förmiddag. Alltså vår dygnsrytm är ju helt knas. Enligt andra. Typ, nu har ju min syster precis också fått barn. Men så ringer jag till henne. Så bara hej. Så bara kolla på klockan. Så bara, ja men du var vaken. Jag klockade. så var det också när jag var föräldrar. När man ringde till folk, man bara, ja, nej men oj. Jaha, klockan var 8. Förlåt, har inte du gått upp ännu? Fan.
Om det är någon som lyssnar som går igenom liknande saker som ni har gått igenom, finns det någonting som du önskar att någon hade sagt till dig eller gjort för dig?
Alltså jag tycker det där är så svårt, för att när vi gick igenom det här så då var jag även aktiv på sociala medier och berättade ganska ärligt vad vi gick igenom. Och jag vet inte hur mycket meddelanden jag fick. Där folk skrev långa romaner att de har gått igenom samma sak. Och att det är ingen som känner sig liksom åt sidosatta. Ingen som lyssnar. Man känner att man skäms. Var det absolut största gemensamma nämnaren för dem som gick igenom. Att man skäms över beslutet man har tagit. Men... ja, vad ska jag säga? Att man får låta det ta... tid, alltså jag tänker även efteråt också, det är bara en själv som kan ta ett beslut vad som gäller för ditt liv. Alltså visst, du kan ta råd från andra och lyssna och sånt, men du måste känna i dig själv vad jag vill med mig och min familj. Det är skitviktigt, tror jag. Bara lita på din magkänsla. Köp hem Skåns köttbullar. Sätt på stekpannan, häll i köttbullarna. Ta fram en kastrull, koka vatten, häll i snabbmakaroner. Ta en gurka och skär. Voilà. Där har du dagens middag. Mina barn äter bara köttbullar och makaroner när jag är hemma. Det är helt sinnes. Men jag är sämst på att laga mat. Men ärligt talat, gör det enkelt för dig. Utan att känna att du är dålig eller någonting. Utan bara kör din grej. Äter de köttbullar 4 dagar i veckan? Låt dem äta det. Mina gör det. Det är inget fel på dem.
De lever.
Tips, ja. Något mer. Får jag ge något mer tips kanske?
Ja, har du fler tips?
Alltså jag tycker att vi ska bli lite bättre på att vardagslyxa i det här landet. Många lever för helgen, vilket jag typ har lite svårt för att, men på lördag ska vi ta lite prosecco eller lite vin. Ja, men gör du en god köttbit på onsdagen så tar du ett glas rödvin. Mm. Lugna nerverna lite. Nej, men alltså vardagslyx behöver inte betyda att dricka alkohol, men...
Nej.
Alltså bara...
Nej, men bara hitta de där stunderna.
Ja, och det är skitsvårt.
Ja.
Alltså jag vet, det är skitsvårt. I know. It's hard. Man måste bara försöka det. Alltså, ja. Sämsta tipsen någonsin när man äter den här podden säkert.
Nej, gud.
Nej, det finns de som har gett mycket värre. Ja, tack för skönt.
Inga tips, dåliga tips.
Nej, precis.
Nej.
Ja. Nej, men det är... Ja.
Mm, bra tips.
Bra tips.
Mitt tips den här veckan får bli om man vill få barnen att äta lite mer grönsaker. Alltså vi är väldigt dåliga på att laga. Vi äter också mycket makaroner och köttbullar.
Körv.
Körv. Vi försöker äta mer grönt, men det är svårt. Men vi har ju upptäckt att så här, om du trär frukt eller grönsaker på grillspett,
mm-hmm,
då blir det himla kul att äta.
Tack.
Ja. Så en ganska billig investering att så här, istället för att lägga upp allting i skål, så dra på dem på lite spett.
Eller hur?
Och så äter barnen dem. Frukt eller grönsaksspett. Det är det bästa de vet.
Men alltså, räknas inlagda grönsaker som grönsaker? Alltså mina barn är typ besatta av såna här smörgåsgurka. Det är, ja, helt sjukt. Det är helt sinnes. Ja, inte oliver.
Men bara älskar oliver också.
Aha.
Men det borde väl vara grönsaker.
Ja, men jag känner så ibland, de bara, mamma smörgåsgurka. Jag bara, ja, det är väl klart för det. Ja. Kolla här. Mamma drar fram grönsakerna. Då känns det lite bättre att sitta och kränga makaroner bara. Vill du ha köttbullar? Nej. Lite smörgåsgurka, va? Ja, man bara, yes. Känns det bättre.
Makaroner med smörgåsgurka. Typ. Nya vardagsmatta.
Ja.
Ja.
Mm.
Tusen tack för att du kom. Och orkade berätta om vad ni har varit med om.
Ja, men tack för att vi kom.
Om man vill hitta dig och prata lite med dig.
Förutom då kommer man hem till Nyhem, så bjuder jag på kaffe. Kokkaffe som ni har uppe.
Kokkaffe. Ja, har du inte druckit innan?
Nej, men nu jobbar jag inom hemtjänsten också.
Ja.
Ja. Nu kommer nu ska vi avsluta egentligen och prata vidare. Då skulle jag koka kaffe. Och, den här, och så säger den till tanten, ja, men kan du göra kokkaffe till mig? Och jag tittar på henne, jag älskar ju kaffe, men jag har aldrig hört, jag har hört typ kok, jag har sett paketet på ICA där det står kok på Gevalia paketet men jag har väl aldrig fattat hur man ska koka det i kastrull eller? Så jag så hon bara, ja, men du ska koka i den. Hon lärde mig något helt nytt, kokkaffe, ja. Jättegott,
ja. Bra, bra värt, man kan aldrig för sent för att lära sig.
Nej. Men om man vill hitta mig och inte dricka kaffe med mig, så kan man gå in på min Instagram som heter Beckis på landet. Och så har jag även en blogg på Nouv som heter samma sak. Mm. Beckis på landet.
Jag lägger in länkar här nere så ni kan
kina in sig. Ja.
Nu ska du få fortsätta med din egen lyxdag.
Ja, eller hur? Typ en halvtimme till så blir det hem och så är det igång igen.
Tack snälla.
Oj då.
Nu tog rösten slut, så får vi stänga av här.
Nu får vi sluta.
Ha det så bra.
Tack.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.